Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Idag kommer vi att få lyssna till Johannes Magnusson som talar om ämnet Vi bygger det Jesus bygger.
Jag kommer att läsa dagens text och det är från Matteus 16 kapitel. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus: salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias.
Jesus har en förmåga att hela tiden överraska och visa saker på nya sätt och spränga murar av hur man tänker sig eller vad man ser framför sig. Och så är det också i den här dialogen mellan Jesus och lärjungarna. En dialog när lärjungarna får bekänna genom Petrus vem Jesus är. Och Petrus får den här mäktiga förutsägelsen uttalad över sig. Du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Och för att bättre, djupare förstå hur spännande, hur radikalt, hur omvälvande detta är. Inte bara för lärjungarna, utan som det kommer visa sig för hela mänskligheten. Så tänker jag att vi idag ska se, vad är det för sammanhang? Hur är det när Jesus säger de här avgörande orden? Så jag tänker vi ska titta på var vi befinner oss. Var händer detta? För det har en avgörande betydelse. Vem? Vem är det som är involverad? Vem handlar detta om? Och det sista är, vilken riktning har det som Jesus talar om? Okej, så vi börjar med var. Var är detta? Ja, man läser i början som Madeleine läste, så var de i trakterna av Caesarea Filippi. Och jag vet inte hur bra ni har er Israel-geografi framför er, men det finns ett Caesarea som ligger vid kusten efter Medelhavet. Det är inte det Caesarea, utan det här Caesarea Filippi ligger uppe ovanför Genesarets sjö, uppe i Golanhöjderna vid foten av berget Hermon. Där ligger Caesarea Filippi. Och Caesarea Filippi hette tidigare Paineas. Det var när grekerna styrde över området. Då var detta en plats där man tillbad guden Pan. Men sen kom romarriket, intog det. Man återuppbyggde staden. Det var Herodes Filippos som återuppbyggde staden, och därav kallades den då Caesarea Filippi. Men man vad heter det? Nu har vi en fel bild. Ser jag här. Tillbaka mer. Ytterligare, vi kan gå tillbaka. Vi får lite preview på bilder som kommer snart, men vi är kvar här fortfarande. Och Herodes Filippos, han byggde då upp den här staden. Men man fortsatte att tillbe Pan och de grekiska gudarna. Och det här var en mäktig plats. Det fanns en speciell grotta. En grotta som det också rann fram en källa ur. Ja, där har vi den. Och man tänkte, man tillbad då olika fruktbarhetsgudar, och man tänkte att gudarna bodde liksom där vattnet kom ifrån, och på vintern bodde de där, och på våren så kom de fram. Så man tänkte att den här grottan som källan strömmade utifrån var en port till underjorden, en port till dödsriket. Och så tillbad man då den här guden Pan. Och vi har säkert hört talas om honom. Pan, när vi nu, ja, ni har redan sett bilden, men nu får ni se den en gång till. Det är ju en bild som vi kanske rent av förknippar med djävulen. Alltså en människofigur som till hälften är get. Det här var en fruktbarhetsgud. Och dyrkan av den här Pan var väldigt extrem. Alltså det handlar om dryckenskap, det handlar om att orgier, det handlar om tidelag, alltså att man hade sex med djur. Och det var det som pågick där i Caesarea Filipp, prostitution, att man sålde sex för pengar. Och det pågick här i Caesarea Filippi. Alltså man kan säga att ingen rättrogen jude gick till Caesarea Filippi. Det var som red light district för hela Israel. Det var där man... Ja, där fanns alla möjliga liksom avarter, skändligheter och mörker. Och där fanns människor som tillbad de här avgudarna och offrade och dyrkade för dem. Människor som på ett sätt kan man säga som öppnade sig för dödsrikets portar, som vände sig mot dödsrikets portar. Och man hade liksom det i hela sin identitet. Det var i detta sammanhanget som Jesus säger detta. Det är i detta sammanhanget. Lärjungarna, de måste ju varit chockade. Men i detta sammanhanget får de bekänna. I den här platsen där detta mörker pågår. Där får de bekänna. Petrus bekänna vem som är Herre. Och det är där de får uppdraget att bygga kyrkan. Bygga en kyrka som är tänkt att förändra, förvandla och komma med ljus där det nu är mörker. Så det tar oss till nästa fråga. Men vem berör då detta? Ja, eller var? Jag tror det är jag som har gjort fel med den här bilden, så den får jag ta på mig. Vem? Vem handlar då detta om? Ja, det är intressant. Denne Petrus, han som får uttala att Jesus är Kristus, Guds son. Denne Petrus, han är ju långt ifrån en perfekt person. Denne Petrus som vi får reda på är den som Jesus ska bygga sin församling på. Alltså jag tänker att nästan Petrus är en av de mest, vad ska man säga, ofördelaktigt beskrivna personerna i Nya Testamentet. Jag vet inte om den har hängt upp sig med bilden här, det känns som att den, men vi kan ta nästa. Nej, den verkar ha hängt upp sig. Ni får stå ut med var här. Vi pratar om vem, men det står var. Okej. Okej, tänk Petrus. En sak som slår mig när man läser Bibeln är hur, som sagt, ofördelaktigt han är beskriven. Och det är också en sak som jag älskar med Bibeln. Att Bibeln på något sätt är osensurerad. Att Bibeln inte är liksom bara skönmålande. Att Bibeln inte bara är någon typ av propaganda som lägger fram den tillrättalagda sanningarna. Utan det kommer med både ett och annat. En ganska rejäl blandning. För om jag hade varit Petrus, om vi bara leker med den tanken. Om jag hade varit Petrus, spola fram liksom x antal år fram i tiden. När Petrus faktiskt är ledare för kyrkan. Ja, då hade jag väl gjort någonting... jag hade tänkt så här, jag hade nog kallat samman alla fyra evangelisterna, de som har skrivit, alltså Matteus, Markus, Lukas och Johannes, kallat samman dem för att på något sätt frisera lite grann i den berättelsen som gick ut. Och jag tänker mig det ungefär så här, alltså att vi har Petrus då, kallat till mötet, så, varsågoda. Och först in på platsen, då är Markus. Markus är först, han är snabbast. Det händer mycket hos Markus, va? Det är en väldigt driv, en väldigt, väldigt fart. Markus har hunnit mer i sitt första kapitel än de andra evangelisterna har hunnit på 4-5 kapitel. Hans favorituttryck är "och strax". Och det är inte ens översatt på svenska alltid, för det är så tröttsamt språk. Det är liksom "och strax, och strax, och strax". Alltså varenda grej, det är som när man skrev i ettan och tvåan, och sen, och sen, och sen. Så skriver Markus, va? Och han är där först, bara, ska inte mötet börja, har det inte redan tiden gått? Och då kommer Lukas in. Lugnar vi ner oss, det är viktigt att vi har ordning på det här. Det är viktigt att vi liksom får fakta i rätt ordning, det är viktigt att vi inte stressar så att det blir fel. Utan vi ska göra det rätta, det goda, det sanna. Och precis när han står och försöker liksom lugna ner Markus lite grann, då är Matteus där och säger, ja, men vi får inte glömma perspektiven bakåt. Vi får inte glömma var vi kommer ifrån. Vi får inte glömma profetierna och hur detta är en uppfyllelse av det judiska. Det behöver vara med. Sist så glider Johannes in och han glider mer in lugnt. Han känner jag lite dålig stämning här. Kan vi inte bara älska varandra? Om vi har lite kärlek till varandra, då kommer det här arbetet bli bra. En gruppkram, säger han. Ja, och så då är alla fyra samlade. Och så kommer Petrus då. Ja, hej, trevligt att ni alla kunde komma. Jag har tänkt nu ska vi skriva berättelsen om Jesus. Evangelierna, det är jättebra, jätteviktigt uppdrag, det är det vi tror på. Några saker nu när vi skriver. Alltså den där gången när vi, Jesus och några av oss lärjungar var uppe på det så kallade förklaringsberget. Och vi fick ju vara med om den här mäktiga upplevelsen med att se Mose och Elia. Och liksom, det var ju hur häftigt som helst. Alltså att jag sa att vi skulle bygga kojor där och stanna där. Jag menar ju inte det. Alltså jag fattar ju att vi inte kunde bo där. Att Jesus hade ett större uppdrag. Så jag tänker att det där behöver ju inte riktigt vara med. Eller, jag tycker det är viktigt att det här att när Jesus går på vattnet. Det är en bra historia med. Det visar hur Jesus har makt över naturlagarna. Det visar hur Jesus är större än vad någon av oss kan tänka ut. Det här när jag försökte gå på vattnet och liksom sjönk. Det där är ju inte till liksom någon direkt uppmuntran för någon. Jag tycker, kan vi stryka den biten så får vi fokus på Jesus. Fokus på Jesus, det är en bra grundinställning här i evangelierna. Sen är det den där gången när Jesus kallade mig för Satan. Är det okej om vi stryker den helt? För jag tänker, nu är jag ju ledare för kyrkan och det kan bli lite begreppsförvirring, va? Det skulle vara skönt att få bort den. Jag inser också, jag vet att det kanske inte kommer falla väl ut mot mig, det här med förnekelsen. Alltså när det var som så tuffast, va, att jag inte riktigt orkade stå upp. Och kanske kan jag tänka mig att vi tar med det en gång bara för att visa. Men kan vi stryka de andra två gångerna som jag verkligen, verkligen förnekar Jesus? Det har varit så skönt att få bort det. Eller... ni vet, där efter Jesus hade uppstått och allting var väldigt tumultartat. Och jag hade ju mött honom, men jag hade fortfarande inte fattat det där att jag gick tillbaka till fisket och blev fiskare igen. Alltså det som jag hade varit innan jag ens mötte Jesus. Att jag hade liksom ramlat tillbaka in i det. Det känns ju inte som något riktigt positivt. Och nu är jag ju ändå här. Och nu är jag ändå ledare i kyrkan. Kan vi inte tona ner den grejen? Alltså jag tänker... berättelsen om Petrus i evangelierna är inte speciellt fördelaktig, om man ska vara ärlig. Det finns bitar som är fördelaktiga också. Nu tog jag med de mest ofördelaktiga. Men ganska många saker som inte är speciellt bra. Jag tror ju inte det. Jag vill bara säga det som en liten disclaimer här. Jag tror inte det var så här det gick till när evangelien skrevs. Uppenbarligen inte. För allt det här kom ju med också. Och de skrevs i lite olika tider och allting. Jag vet det. Men hur ofördelaktigt han är beskriven ändå. Hur mycket brister den här Petrus hade. Och det intressanta är att jag tror i princip alla de här händelserna som jag talar om nu hände efter att Jesus har utsett honom. Hände efter att Jesus har sagt, du Petrus, du är klippan, på dig ska jag bygga min församling. Alltså det var inte så att han hade haft lite trasslig bakgrund och sen så blev allting bra och så gick det liksom spikrakt uppåt. Utan han hade blivit utvald till något och ändå gick det lite sådär. Ganska dåligt kanske vissa grejer skulle man kunna säga. Men det är just detta som är så väldigt hoppingivande för oss. För det innebär ju att om Jesus byggde med Petrus som någon typ av grund i hans stora bygge. Petrus med alla de brister, allt det som han inte uppenbarligen inte klarade. Så finns det ju hopp för dig och mig. Vi som också har olika brister. Vi som också inte är super på alla områden. Vi som missar ibland och vi som gör dåliga beslut och vad det nu är. För det bygge som Jesus bygger, det är ju ett bygge av människor. Vi talar ju nu och vi är ju i en fas när vi ska bygga en ny kyrkobyggnad. Och det är ju en väldigt, väldigt spännande. Och väldigt, väldigt viktigt skulle jag också säga. För hur man formar sin kyrka, vad vi ger plats åt, ger signaler både utåt och inåt. Att det här verkligen får bli en plats som öppnar för helighet. Att det här verkligen får bli en plats där människor möts från olika åldrar och etniciteter och bakgrunder. Att det här verkligen får bli en plats där det är enkelt att göra de olika saker som vi vill göra. Att det här blir en plats där barn och unga verkligen trivs. Det är superviktigt. Och det är viktigt hur vi bygger våran kyrka och våran kyrkobyggnad. Men kyrkan som Jesus bygger, det är människorna. Kyrkan som Jesus bygger, det är vi. Och det är samma här. Och det är samma som det kommer bli i Frihamnen. Det är människorna det handlar om. Det är med oss han bygger. Och med oss bygger han detta bräckliga men vackra. Och det är på något sätt som att församlingsliv, församlingsbygge alltid har som en varningsskylt över sig. Arbete pågår. Eller ursäkta röran vi bygger om, eller vad man nu vill säga. Om man vill vara en operfekt kyrka, vilket egentligen det finns inget annat sätt att vara kyrka. För så länge du och jag får med så är det en operfekt kyrka. Så är det lite rörigt. Vi som inte är perfekta, ibland gör vi dåliga saker, vi sårar varandra. Vi gör saker som inte är de bästa för någon annan. Eller, och vi gör varandra besvikna ibland. Vi är ett arbete som pågår. Ett arbete som ännu inte är färdigt. Men där vi också får med. Och det vackra är att det är Jesus som bygger med det arbetet. Och detta arbetet av bristfälliga människor med tillkortakommanden. Och i sig bra på vissa saker men inte lika bra på andra saker. Av detta bygger Jesus något fantastiskt vackert. Någonting som är liksom hans verk på jorden för att det som är ondska, det som är mörker ska liksom få ge efter. Och det här får istället ta plats. Hans rike, hans kyrka, arbete pågår. Och det tar oss till det här sista. Vilken riktning har då detta? Vart är det på väg? Och vi får en ganska tydlig ledtråd i det som Jesus säger till Petrus. Kommer ni ihåg hur han avslutar? Eller han säger så här. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Alltså, jag påminner er om hela sättningen. Lärjungarna befinner sig där. Här är det liksom det ofräschaste, det är liksom mest gudsfrånvända stället i hela Israel. Det är människor som aktivt hänger sig åt väldigt destruktiva saker som öppnar sig för mörkret. De står där. Där får de bekänna Jesus som Herre. Där säger Jesus, jag ska bygga min kyrka och jag ska bygga med er. Bristfälliga. Och dödsrikets portar ska inte få makt över denna kyrka som jag bygger. Ofta tänker vi om dödsriket eller ondskan eller sådär, att det är någonting man ska skydda sig mot. Vi tänker att vi ska liksom skydda oss mot ondskan kommer, vi ska hålla oss borta, vi ska försöka hålla oss rena, inte liksom ta in de här negativa impulserna. När det händer saker så ska vi försöka hålla det borta. Det Jesus säger till sina lärjungar är något helt annat. Jesus talar om dödsrikets portar. Och en port, om man tänker liksom rent militärstrategiskt eller så, en port är ju någonting som håller någonting annat ute. En port använder man ju som försvar. En port är ju det man sätter upp. När fienden anfaller sätter man upp en port så att inte fienden ska kunna komma in. Men han talar inte om att det är lärjungarna som ska sätta upp en massa portar. Han talar om att det lärjungarna får är någonting som ska riva portar. Är någonting som ska tränga igenom portar. Han säger inte att ni ska dra er undan och skydda er och liksom skapa en liten fin skara. Han säger, det jag bygger, det ska inta det här. Det jag bygger, det liksom ska förvandla det som nu är mörker. Det som nu är bortvändhet, det som nu är destruktivt. Det jag bygger är liksom inte tänkt bara för några få. Det här är tänkt för de mest utsatta sakerna. För de mörkaste områdena. Kyrkan jag bygger har den riktningen. Kyrkan är inte tänkt att vara en försvarsmur. Kyrkan är en murbräcka. Vilken riktning. De står där. I det mörkaste stället. Och de får liksom en kallelse och maning. Att vi ska liksom vidare in. Det vi har. Det goda. Det ljusa. Det är tänkt även för de här. Jag tänker att det även finns mörker i Göteborg. Vi vet ju det. Det finns ju mörkrets platser runt omkring oss här. Och det finns rent fysiska platser som är mer destruktiva runt om i vår stad. Men framförallt så tänker jag att dödsrikets portar finns i många människor. Många människor som brottas med mörker. Många människor som kämpar med mörker. Och kyrkan är inte tänkt för att dra sig undan och vara en plats dit kanske någon kan hitta dit. Utan kyrkan är tänkt utsträckt mot dem. Självklart ska man vara vislig. Självklart ska man inte kasta sig in i saker som man liksom inte riktigt kan greppa och ha kontroll över så. Självklart ska man inte ta på sig saker som man kanske inte riktigt kan veva hem. Men kyrkan är tänkt att ge sig ut på den marken, inte på denna marken. Sen är det ju så här. Mörker, det syns ju inte alltid på utsidan. Jag, för ganska många år sedan när jag gjorde lumpen så var jag brandman på Frölunda brandstation. Och det var så länge sedan att det var på den tiden när ambulansen också låg på brandstationen. Så när det inte hände så mycket bränder, det var lite tråkigt, så åkte man med ambulansen istället. Ja, man fick välja vilken ambulans, för annars kunde man få åka ambulans hela dagen om man tog sådana här med sjuktransporter. Utan man tog ju bara akutambulansen, alltså ambulans 3 var det då. För då fick man bara åka på de spännande grejerna. I alla fall, side story. I alla fall, så jag åkte med ambulansen lite grann där ibland. Och jag kommer ihåg en gång, när vi kom, det var ju väster, vi kom till en villa. Fin villa i ett fint område. Och vi går in där och det är total misär. Alltså det är flaskor, möbler. Jag tror att de kanske sålde en del möbler för att få pengar till missbruk och annat. Va? Och det bor en man och en kvinna där i övre medelåldern som väldigt märkta av missbruk och destruktiv livsstil. På utsidan såg man inte det. Men där inne var det liksom bedrövligt. Och man såg att det låg liksom medicingrejer och sånt kvar, så man förstod att det var inte första gången ambulansen hade varit där. Och den här mannen hade nu då bröstsmärtor ytterligare en gång. Och vi tog hand om honom och hjälpte honom på det sätt som gick och kunde. Men jag kommer ihåg sen efteråt och jag tänkte, hade jag gått förbi där en vanlig, och det var inte så långt från där jag växte upp, hade jag gått förbi där en vanlig dag, hade aldrig gissat detta. Det syndes inte på utsidan. Och jag vet ju också det, även från andra möten människor. Ibland kan det vara en människa som har ett ganska vårdat yttre. Man har ett ganska lyckat liv på olika sätt. Men när man pratar djupare så finns det en hel del tomhet och meningslöshet och sökande och längtan och mörker på det sättet. Jesus tog sina lärjungar till den mest anskrämliga platsen. Där fick de bekänna sin tro på honom och vem han var. Och han ger uppdraget till denne bristfällige Petrus att få bygga en kyrka som ska spränga murar och portar av ondska för att komma med befrielse, förlåtelse, ljus, glädje, hopp till den som kämpar i mörker. Det är hela kallelsen, det är det som den här berättelsen handlar om. Det är det som Jesus gav till dem de första, och det är det som jag tänker att Jesus ger till oss här och nu. Och det gäller här, och det gäller i Frihamnen, och det gäller oavsett var vi är och befinner oss. Vi, och jag tror till och med detta står i våran beskrivning som vi ger till arkitekterna om att bygga den nya kyrkan. Vi är inte en lyxkryssare, utan vi är en räddningsflotte. Det är så vi vill bli avbildade. Och jag tänker att det är väldigt väl fångat av vilken typ av kyrka vi vill vara. En plats som gör en skillnad. Människor som inte bara stänger in sig utan sträcker ut sig. Som inte räds utan går med det ärende som Jesus ger, med hopp, befrielse, glädje, förlåtelse och en ny riktning. Nu ska jag be en bön och jag ber Brasset ta plats under tiden. Herre, du säger att vi ibland kanske undviker platser eller personer som skrämmer oss eller som vi tycker står långt ifrån det där du står. Herre, jag skulle vilja be om mod. Jag skulle vilja be om din vishet, men också om din ledning. Att faktiskt vara det som vi som kyrka är kallade till. Herre, jag ber att vi också ska få bli ledda. Du ser de människor som på utsidan det mesta är bra, men där det på insidan finns mycket kamp. Herre, sänd oss till dem. Hjälp oss till dem. Du ser för var och en av oss här. Du vet precis vilka människor som rör sig runt omkring oss. Herre, jag ber att du ska tala till oss. Uppmuntra oss. Guida oss där. Så vi kan få bli till välsignelse. Så vi kan få vara den kyrka som slår in destruktiva portar. Istället för att stänga in oss, Herre. Jag vill be att du ska vara med oss som församling, som helhet. Att vi verkligen ska få en gemenskap som stöttar varandra. Som ber för varandra. Som får en plats där man får hämta kraft för att tjäna dig och tjäna medmänniskorna, Herre. Tack att du har stora tankar för var och en av oss. Jag tackar dig att du är med var och en. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.